Så, kul att ni kan vara med idag. Jag har en fråga till er. Om ni vet svaret så får ni gärna räcka upp handen. Är det någon som vet vad det här är? Vad säger du? Vad är detta? Han? En krona, en crown. Ha. Vem har på sig en sån då? Karin? En kung. Ha. Är det någon som vet vem den högste kungen är? Aaron? Vem är den högste kungen? Who's the highest king? Gud, ja. Så Gud är den högste kungen. Men han har också tillsatt kungar och ledare över länder. I Sverige så har vi en kung. Det kanske är svårt. Det är någon som vet vad han heter. Kungen i Sverige. Gustav, ja. Ja. Mer. Carl Gustav, ja. Carl den 16 Gustav. Men i Sverige så har kungen inte så mycket makt. Så man kan lägga bort kronan, men han har fortfarande en krona. Istället så är vår högste ledare vår statsminister. Är det någon som vet vad han heter? Vi får kanske fråga de vuxna. Någon som vet vad statsministern heter? Inga vuxna som vet heller. Oj. Ulf, ja. Kristersson hör vi. Ja. Och vet ni var? Bibeln, den lär oss att Gud tillsätter, han tillsätter kungar. Och han avsätter kungar och ledare som är över länder. De som är ledare över ett land, de kallas överhet. Kan ni säga överhet? Överhet. Det betyder att vara över. Att de är över oss. De har av Gud fått auktoritet att leda oss som land. Och det finns de som jobbar för ledarna för vårt land. Som till exempel polis och brandkår. Som av överheten fått uppgiften att skydda oss. Och se till så att det är ordning och reda i det här landet. Och ni barn, vet ni vad? Ni har också fått auktoritet över er. Som är lite närmare era hem. Och det är era föräldrar. Gud har gett er föräldrar för ert bästa och goda. Så de är som en överhet för er. Låt oss, idag så ska vi se på hur vi ska förhålla oss till överheten i landet. Som Gud har gett oss. Och vi ska läsa från Romarbrevet 13. Vers 1-7, så Romarbrevet 13 och vers 1-7. Då står det så här. Varje människa, alla människor, ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör då det goda, så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd. För överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull, utan även för samvetet. Det är också därför ni betalar skatt. För de styrande Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt och den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Låt oss be. Fader, jag ber att du ska hjälpa oss att lyssna till ditt ord och ta till oss det du har för oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi har alla ett stort problem. Och det är synd att vi vill vara kungar över våra egna liv och vi vill bestämma själva. Vi vill inte alltid lyda våra föräldrar eller överheten. Och Romarbrevet som vi just nu håller på att gå igenom, det börjar med detta problem. Hur vi människor i vår synd har gjort uppror mot Gud som kung. Hur människan i sin synd inte vill lyda Gud, utan vill vara kungar över sina egna liv. Och därmed, för att vi vill trycka bort Gud från hans tron, så förtjänar vi hans dom. Men i sin godhet, genom sin nåd, inte baserat på vad vi kan göra, så erbjuder Gud Fadern oss vi räddade genom tro på Jesus. Jesus, han tog på sig straffet för alla som omvände sig och tror på honom. Detta så att vi blir räddade från domen till en underbar evighet med Gud. Och Jesus, han är inte längre död. Han har uppstått så att vi genom tro kommer att få uppstå med honom. Detta är jättegoda nyheter, evangeliet. Första delen av Romarbrevet i kapitel 1-4. Det handlar om detta, om evangeliet. Hur vi blir frälsta, räddade av nåd. I Romarbrevet kapitel 5-8 så har vi lagt märke till hur vi får hjälp att leva av den nåd Gud gett oss. Och i Romarbrevet kapitel 9-11 så har Paulus försvarat Guds rätt att visa nåd mot vem han vill. Nu befinner vi oss i Romarbrevet 12-15 som handlar om en församling formad av nåd. I denna del så ger oss Paulus genom den helige andes inspiration instruktioner för hur vi kristna ska leva tillsammans. Men en livsviktig grej, alla barn och vuxna, och lägg märke till första frågan, det är att Gud inte accepterar och tar emot oss på grund av vad vi gör, utan på grund av sin nåd, vad Jesus har gjort. Frälsningen, räddningen, det är en Guds gåva som Gud ger oss helt gratis genom tro. Vi kan inte genom att göra goda gärningar vinna och förtjäna Guds mottagande. Räddningen, frälsningen är helt en Guds gåva. Så alla befallningar, alla instruktioner vi får i Romarbrevet kapitel 12-15, de är grundade i vad Gud har gjort för oss. Missar vi detta, då kommer vi helt fel. Evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, är inte bara Guds kraft till frälsning, utan också till förvandling. Där vi genom evangeliet blir förvandlade, förändrade, så att vi kan leva för Gud. Och dagens bibeltext, den hittar vi mellan två andra texter som handlar om hur vi som kristna ska leva ut Guds kärlek. Och ett sätt som vi älskar Gud och vår nästa, våra medmänniskor, det är genom att lyda överheten. De som Gud, den regering som Gud har satt över oss. Och i denna predikan så ska vi lägga märke till tre saker. Vart, varför och hur vi ska relatera till överheten. De som regerar och leder Sverige. Så för det första, vad? Som vi ser i vers 1 och sen så kommer det komma tillbaks till i vers 5. Vi läser i början på vers 1. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Och för oss så handlar det om att vi ska underordna oss ledarna som Gud har satt över oss i detta land, i Sverige. Vår statsminister, regeringen, de beslut som regeringen och riksdagen beslutat, de lagar detta land har. Vi ska lyda instruktioner från polis, brandkår och myndigheter. Men tänk om jag inte gillar överheten? Tänk om jag har en annan politisk åsikt? Paulus han skrev detta brev till församlingen i Rom, som under den här tiden hade en mycket grym kejsare. Det är som en typ av kung. Och hans namn var Nero. Senare så kom den här kejsaren att förfölja kristna. Och han falskt anklagade dem att de hade startat en stor brand i Rom. Så många tror att Nero själv startade. Kristna under den här tiden, de blev i bästa fall lämnade i fred, men ofta förföljda och sågs ibland som fiender eftersom de inte blev tillbe kejsaren och Roms gudar. Det är detta sammanhang, denna kontext som Paulus skriver till de kristna i Rom, att varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Och detta gäller både kristna och icke-kristna, att de ska underordna sig överheten. Antingen ledarna är kristna eller ej, som den grymme Nero som inte var en kristen ledare. Vi skulle jättegärna vilja ha kristna ledare över detta land, men idag har vi inte det. Vi, du och jag, blir av Gud befallda att underordna oss den överhet vi har över oss i detta land. Ska vi då göra allt som staten, som överheten säger? Ja, men det finns ett undantag. Om staten eller någon vi har över oss säger att vi ska göra något som Gud förbjuder, eller att den säger att vi inte får göra det som Gud säger att vi ska göra, då ska vi inte lyda. Det är vad man kallar civil olydnad. Men om till exempel polisen ber oss att stanna, eller inte staten med dina föräldrar ber att göra eller inte göra något, då är vi av Gud uppmanade att lyda så länge det de inte säger går emot Gud. Vi ser den här principen i Daniels bok. Vi läste ifrån den i början på mötet. Hur Daniel och hans vänner, de var villiga att gå igenom babylonsk religiös utbildning. De var villiga att få hedniska namn som påminnes om babylonska gudar. De var villiga att jobba för ett avgudadyrkande land. Men när de blev uppmanade att äta oren mat som Gud förbjöd, då gjorde de inte det. När de blev uppmanade att tillbe en avgudastaty, då gjorde de inte heller det. Eller när de förbjöds att be, då bad Daniel i alla fall och fick hamna bland inte så trevliga katter, men det gick bra ändå. Så länge vi inte uppmanas att göra något syndigt, eller så länge vi inte förbjuds att göra det Gud vill, så ska vi underordna oss och lyda överheten i detta land. Detta leder oss till vår andra punkt. Varför då? Varför ska vi underordna oss överheten som vi ser i slutet på vers 1 till vers 4? Jo, för överheten är tillsatt av Gud. Vi läser från vers 1 till 2. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Ordagrant så står det för på grekiska. Så hon ska underordna sig överheten för. Det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. Så Paulus han säger samma sak tre gånger i dessa två verser. Överheten, den är av Gud. Alltså från Gud. Den är tillsatt av honom. Och om man motsätter sig överheten så går man emot Guds ordning. Att inte underordnas överheten, det är att inte underordna oss Gud. Men enda gången vi inte ska lyda överheten, nämligen befaller oss att göra det Gud förbjuder, eller försöker hindra oss att göra det Gud säger att vi ska göra. Jesus sa till exempel till Pilatus i Johannes 19, vers 11: du skulle inte ha någon makt eller auktoritet alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Och detta sa han till Pilatus, som senare orättvist kom att döma Jesus till döden. I Daniels bok så står det, som vi läste i början på gudstjänsten, att det är Gud som tillsätter och avsätter kungar och ledare. Att vi har en överhet, det är något gott ifrån Gud för att upprätthålla ordning och reda i detta land. Eftersom Gud har tillsatt överheten så kommer han att hålla dem ansvariga för hur de leder och styr. Och det bör vara varje ledares strävan och mål att leda folket så som Gud vill. Men även de ledare, som till exempel Nero, som inte följde Gud, de är också tillsatta av honom. Och ibland, som vi kan läsa om i Gamla testamentet, så tillsätter Gud ledare till doms för ett folk. Men betoningen här i Romarbrevet 13, det är på det goda syfte som Gud har med överheten för oss. När det gäller varför vi ska underordna oss överheten, så förutom att den är tillsatt av Gud, så ser vi två saker till som har att göra med överhetens syfte. Och det är för det första att den är tillsatt av Gud till fruktan och dom för den som motsätter sig den. Och för det andra till beröm och det bästa för de som gör det goda. Och vi kan läsa om dessa två saker i vers 2-4. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda, utan mot de som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör du det goda, så får du beröm av dem. Överheten är Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda, ska du vara rädd. För överheten är inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Så överheten är insatt av Gud, dels till dom, för att bestraffa dem som sätter sig emot den och därmed Guds ordning. Så ta till exempel brottslingar som stjäl och utför våldsbrott. Överheten är av Gud insatt för att inge fruktan och respekt för för att avskräcka människor från att göra det onda. Och skulle de göra det så är överheten där för att bestraffa dem. I bibeltexten vi lyssnade till förra veckan så uppmanas vi som kristna att inte hämnas. Om någon gör något illa mot oss så ska vi inte göra något illa mot dem, utan lämna över hämnden i Guds händer och ge rum för hans vrede, står det. Vi som kristna är kallade att hålla fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på oss. Vi ska inte löna ont med ont, utan göra gott och besegra det onda med det goda. Och ytterst så är hämnden och domen Guds. Men även här i detta liv så har Gud valt att tillsätta överheten, myndigheten, för att döma och bestraffa redan här och nu de som utför brottsliga handlingar. Det är därför Paulus säger att överheten inte bär svärdet utan orsak. Det är Guds tjänare och en hämnare som straffar den som gör det onda. Att vi har ett fungerande rättssamhälle i Sverige, det är en välsignelse där till stor del man upprätthåller lag, rätt och ordning. Även då statens uppgift är att upprätthålla lag, rätt och ordning, så blir kristna ibland förföljda och felaktigt behandlade av överheter. Jag pratade med någon innan. Gud känns det ju som Indien till exempel, där det blir svårare och svårare om någon vill omvända sig och följa Herren, att man vill hindra folk från att göra detta. Och som kristna så kan vi komma att lida för vår tro. Eftersom Petrus sa när han stod anklagad för att predikat om Jesus, så sa han: man måste lyda Gud mer än människor. Alla människor är syndare, även ledare. Och de flesta överheter, de fruktar inte Gud. Så de kommer aldrig att regera i perfekt godhet och rättvisa. Men det finns en som kommer göra det. Jesus för evigt i hans rike. Så i denna värld så bör vi vara beredda på att vi blir orättvist behandlade. Att vi kan bli straffade för vår tro fastän vi inte har gjort något fel. Då är det viktigt att vi påminner oss om att det är ytterst Gud vi ska underordna oss. Och hur han kommer hålla ansvariga alla för deras handlingar, inklusive myndigheter. Men med de flesta överheter så kommer ändå välsignelsen med en viss form av lag och ordning. Även med Nero, till exempel även i Syrien idag. Och detta leder oss till den andra sidan av överhetens roll, som är att vara till beröm och det bästa för dem som gör det goda. Så om vi gör det goda, om vi i vers 5 underordnar oss överheten och följer våra samveten, genom att göra det vi vet är rätt, att lyda överheten så länge den inte går emot Gud, då är det överhetens uppgift att berömma och agera för det goda för dess medborgare. Och detta är ett område som vi får be för att vår överhet växer i, att berömma och uppmuntra dem som gör det rätta. I första Petrusbrevet kapitel 2, vers 14 så summeras väl vad Paulus här i Romarbrevet 13 har att säga om hur ståthållarna, alltså ledarna, är sända av Gud för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. När överheten funkar som den ska, även om den har brister, så är den en välsignelse för oss som dess medborgare. Jag jämför Sverige med andra länder jag bott i, som till exempel Syrien och Tunisien, då blir jag oerhört tacksam för överheten här i Sverige. Här så behöver vi inte vara rädda för polisen om vi gör gott. Medan i många länder runt om i världen så missbrukar polisen sin roll och utnyttjar de medborgare som de borde beskydda och hjälpa. När vi bodde i Tunisien och var där som familj så bröt anarki ut. Men det menas när lagar och regler slutar att följas. Då det inte finns någon som bestämmer och upprätthåller ordning. I Tunisien när vi var där under revolutionen, den så kallade arabiska våren, så var det anarki och kaos där demonstranter plundrade affärer. De satte eld på våra grannars trappuppgång. Och det kändes som totalt kaos. Men även där hade Gud kontroll. Och vi kan vila även när det stormar runt omkring oss. I jämförelse med detta så har vi det oerhört bra i Sverige. Och jag kommer på mig själv att vara alldeles för negativ kring överheten. Vi borde tacka Gud för den lag, ordning och stabilitet som vi har i Sverige. Och ett sätt att göra detta på, det är genom att nämna och se det positiva med överheten, att tacka Gud för den. Vi har i jämförelse med många andra platser i världen, det är oerhört bra i Sverige. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Vi har nu lagt märke till vad vi ska göra. Underordna oss överheten. Och varför? För den är tillsatt av Gud. För att straffa den som gör det onda. Och berömma den som gör det goda. Hur ska vi då för det tredje och sista underordna oss överheten i vers 3 och vers 6 till 7. I vers 3 så ska vi för det första göra det goda. Så att överheten, vi ska till hjälp för att pröva vad som är Guds vilja i Romarbrevet 12 vers 2 som vi har sett på. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom, så har vi Guds ord och våra samveten. I gensvar till evangeliet, om vi har blivit förvandlade av evangeliets kraft främsta, så är det vår plikt som kristna att vara de bästa samhällsmedborgarna som överheten kan ha. Det vi gör gott mot vår nästa och verka för vår stads och lands bästa. Att likt judar i gamla testamentet när de var tillfångatagna i Babylon, som man väl läste, att söka vår stads bästa. I den texten som man väl läste i Jeremia 29, vers 7, så står det också: sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Så vi är kallade att verka för vår stad och vårt lands bästa. Hur kan vi då göra det? Och det allra viktigaste, det är genom att förmedla evangeliet. Vilket kommer leda till förändrade hjärtan och liv. När människor blir frälsta, räddade, så kommer de att älska Gud och varandra och leva för Guds ära, vilket är gott för samhället. Det påverkar en hel stad och ett helt land. Men vi behöver också verka rent konkret för vår stads och lands goda. Det kan vara genom att engagera oss socialt för att hjälpa de som har det svårt. Eller kan känna sig utanför, som till exempel flyktingar. Det kan också vara genom att engagera oss politiskt för att eftersträva det som behagar Gud och att vi praktiskt tjänar på olika sätt för stads och vårt lands bästa. Men i allt så måste vi prioritera spridandet av evangeliet. Det andra vi ser i Jeremia 29, vers 7 är att söka vår stads bästa. Eller att be för den, och som Nya Testamentet talar om, för överheten. Så som kristna så ska vi tacka Gud för överheten. Och be för dem som är i ledande ställning. Som vi gjorde i början på gudstjänsten, så att vi enlighet med 1 Timoteus 2:2 kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Vi behöver be för våra ledare, både i denna stad och detta land, att de upprätthåller rättfärdighet, ordning och fattar gudfruktiga beslut, så att vi kan fortsätta leva i ett land med lag och ordning. Vi underordnar oss också överheten genom att följa vår plikt som kristna att betala skatt. Vi läser i vers 5 till början på vers 7. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan även för samvetet. Det är också därför ni betalar skatt. För det styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt den som ska ha skatt. Tull åt den som ska ha tull. Ordet för tjänare här i vers 6 är ett annat ord än det som används 2 gånger tidigare i texten. Och här så används samma ord på grekiska som används som hur prästerna i gamla testamentet tjänade i templet. För överheten, den står i Guds tjänst och tjänar Gud. Så överheten är en Guds tjänare när de tar in skatt. Och det kanske man inte gillar så mycket, man vill gärna ha kvar det man har tjänat. Och vi som vuxna kan tänka på det nästa gång vi ringer eller skriver eller betalar skatt till skattemyndigheten, att den är en Guds tjänare. Och vi som kristna är skyldiga att betala skatt och tull, som här syftar på olika typer av skatter, till myndigheterna. Och detta oavsett vad vi tycker om deras politik eller ej. Kejsarna och romarriket, de gjorde mycket som de kristna inte stod bakom. Men ändå, om vi som kristna inte håller med om allt de gör, så är vi skyldiga när vi arbetar och när vi köper saker att betala skatt. I evangelierna så kan vi läsa om man gillar en fälla för Jesus. Det är tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte. Och då bad Jesus att få ett mynt. Och så sa han i Matteus 22, vers 20-21. Vems bild och inskrift är detta? Vi ser om jag har ett mynt. Jag tror jag har kungen på myntet här. Men det kan vara fel. Jo, kungen har vi här, så passar jättebra. Våran kung. Vems bild och inskrift är detta? De svarade kejsarens. Då sa han till dem: ge då kejsaren eller vi kungen eller staten det som tillhör kejsaren eller staten, och Gud det som tillhör Gud. Så ge kejsaren, ge överheten det som tillhör dem, det vi är skyldiga dem, och Gud det vi är skyldiga Gud. Vi är skapade till Guds avbild. Så låt oss själva ge oss själva till tjänst för honom. Det tredje vi ser i hur vi underordnas överheten Det är i slutet på vers 7 att vi underordnar oss överheten genom att ge respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. I förhållande till överheten, och speciellt om vi inte håller med om all dess politik, så är det verkligen lätt att ha en dålig attityd och inte visa respekt och heder. Och detta är någonting jag kan komma på mig själv med. Men som kristna så är vi kallade att visa respekt och heder till dem som är i ledande ställning och till dem som arbetar för myndigheter, även om vi inte håller med. Vi ska hedra och visa respekt mot all överhet och auktoritet som Gud har tillsatt. Antingen det är statsministern, någon som jobbar på en myndighet som Skattemyndigheten, polis, Försäkringskassan, lärare eller våra föräldrar. Och här så har vi möjlighet att vara goda vittnen, även då personer vet att vi inte håller med dem i vissa frågor. Det är så lätt att tala nedsättande och respektlöst när vi inte håller med en politiker eller myndighetsperson. Och speciellt när det är en offentlig person. Det är inte fel att stå upp för det som är rätt. Och att vara emot det som är fel, som till exempel dödshjälp och abort. Men allt vi gör, det måste vi göra med respekt. Vi måste skilja på sak och person. Om vi inser att Gud har tillsatt överheten, då kan vi också vila i det. Även om de personer vi inte önskat kommer till makten. Vila du i Herren i detta. Har du frid och vila i Herrens styre, även när lagar i vårt land begränsar vår frihet som kristna? Gud är suverän och han tillsätter och avsätter ledare. Och vi är kallade att hedra och visa respekt även mot ledare som inte håller med om. Precis som de kristna skulle göra gentemot den grymme Nero. Här så står vårt kristna vittnesbörd på spel. Världen kollar på vad vi säger och hur vi gör. Och det är viktigt att vi är ett gott vittne för Jesus. Så summerat så är vi kallade att underordna oss överheten som är tillsatt av Gud. För den är satt där till att döma dem som gör det onda och till att berömma dem som gör gott. Hur gör vi då detta? Paulus har nämnt genom att göra det som är gott och be. Genom att betala skatt och visa heder och respekt. Och ytterst så handlar vårt underordnade om att vi underordnar oss Gud. Men vi har, som vi såg i början, ett stort problem. Att vi i vår själviskhet, stolthet och synd vill vara våra egna kungar. Vi vill styra våra egna liv. Det är därför vi behöver Jesus och evangeliets förvandlande kraft. Att vi litar på att Gud vet bäst och hur gott det är att vara i hans fullkomliga vilja. Så låt oss släppa taget om kronan och kontrollen över våra liv och lita på att Jesus, att han vet bäst, och tro och lita på honom och hans goda plan. Alla mänskliga ledare och överhet som vi ska underordna oss, de är bristfälliga, syndiga och kommer till korta. Men det pekar på att vi behöver en bättre kung. Kung Jesus. Och han regerar nu i himlen och kommer tillbaka för att regera för evigt i perfekt rättvisa, godhet och kärlek. Vi ska strax sjunga om hans perfekta styre. Halleluja! Sjung om Jesus. Han är den som styran bär. Halleluja! Hans är makten. Hans alena. Segen är. Amen. Thank you.